Nu är vandringen igång. Okej, jag tänkte så här, ordningsföljden idag. Jag, Annuli, först. Mm. Sen Ellis. Och sist Kissi. Vad säger ni om det?
Passar.
Ja.
Jättebra.
Och sen vill jag också säga att jag skulle så vilja döpa det här avsnittet i att alla älskar adolescens förutom vi.
Det var eller mitt förslag på vad vi skulle döpa det till, eftersom till och med Monica Fagerholm har sett den här serien. Då börjar vi vara sist på bollen nu.
Kommer ni ihåg att ni två har pratat om Queen of fucking everything, och då döpte ni avsnittet till just det att alla älskar Queen of fucking everything utom vi. Mm. Och den blev, folk har lyssnat på det avsnittet som tokiga, för att alla älskar ju den. Jag har så lust att göra samma nu. Vi ska nu se, men alltså, den kom ut 13.3. 14.3. så börjar folk säga att nu, har du sett den? 15.3. så var den alla tidningar full av analyser, och 16.3. så pratade alla överallt om adolescens. Det har liksom bamlat så mycket om den här att det är något helt otroligt. Men jag hoppas och tror att sällskapet kanske ska kunna säga någonting om den här serien som ni inte ännu har hört någon annanstans. Och jag tror inte att det blir just att vi hatar den, men kanske något nytt. Ellen, du har dykt in i mycket efterlängtade Män och kvinnor av Lena Andersson. Hur har det varit att träffa Ester Nilsson igen?
Ja, det var ett kärt återseende på sätt och vis, kan vi väl säga.
Jag har så mycket att säga om Ester Nilsson och Lena Andersson och hela den här boken.
Samma här. Och jag har lust att säga något i stil med att jag tycker inte att kärlek är så fint.
Nej, eller att varför hyllar vi inte vänskap mera?
Har du så? Okej. Går vi alla nu i samma tankar? Kia, om jag skulle säga...
Nej, det får jag inte.
Nej,
aha. Här är någon som är lyckligt gift och kär.
Aj, det är ju det.
Ja, hon är ju lyckligt gift. Nej, nu ska vi inte gå saker i förväg. Händelser i förväg.
Utan istället gör jag så här att jag säger, Kia, till dig, världens coolaste diktator. Och vad säger du då?
Då säger jag Naib Bukele. Det där 1% av El Salvadors befolkning sitter i fängelse. I det största ryms det 40 000 fångar. Och hit deporterar Donald Trump nästan 300 venezolaner förra året. Ja. Antar att det här inte har undgått någon. Och har det undgått er, då är det ju allt större det där. Eller då ska ni verkligen lyssna på sällskap idag. Jag ska nämligen förklara vem landets president är, som alltså kallar sig för världens coolaste diktator. Han krossar gängen och ignorerar demokratin.
Tycker du att han är den coolaste diktatorn?
Alltså, svar ja. Jag tycker faktiskt att han är en väldigt cool diktator, men han är en diktator. Han är också jättesnygg, och det här vet ni att det är viktigt för mig. Jag ser bara på utseende.
Tycker du nu att kärlek är viktigt? Är du kär? Bra.
I sin fråga sönder.
Jag ser på det att du är kär.
Jag är kär.
Jag är nu inne i Stephen Graham-era. För 2 veckor sedan så berättade jag här i sällskapet hur jag började följa den här brittiska skådespelarens träningsschema som han hade för att då komma in i den här rollen som boxare i 1000 Blows. Och jag berättade om det här schema. Kan ni fråga mig nu hur det går för mig i gymmet?
Hur går det för dig i gymmet?
Hörrni, det går inte alls bra. Jag orkar med det här schema kanske en gång, och sen blev jag jätteuttråkad och så slutade jag gärna. Så jag tänkte att vi skulle kunna prata om något annat. Jag tycker att det var fräckt att ni tog upp det här nu. Stephen Graham är aktuell med Adolescence, som han har kommit på idén till. Han har skrivit den tillsammans med Jack Thorne, och han har också en av de bärande rollerna i serien. Och regissören heter Philip Barantini. Och Graham tidigare samarbetat med honom i Boiling Point, som utspelar sig i ett restaurangkök, och den är gjord i en enda lång tagning. Kia och Ellen, när och hur har ni tittat på Adolescence?
Jag såg på den kanske förra veckan i ett svep, tror jag till och med. Jag undrar om jag såg alla 4 avsnitt direkt efter varandra.
Jag såg den samma dag den kom, för jag hade haft den på sån här, vad heter det? Man kan sätta att man ska meddela när det kommer en ny serie. För jag hade läst att det här är den bästa serien som kommer i vår. Men jag vill bara säga att människor som Monica Fagerholm skrev att hon aldrig tittar på Netflix-serien, men hon hade sett på den här. Alltså många människor har så här sett i min Facebook-bubbla svara så här.
Jo, men det är faktiskt sant. Det känns som att, ja, det känns som att det har väckt någonting även i en, de som annars inte så här pratar om tv-serier. Mm. Jag menar att jag har sett någonting, det är liksom inte en det säger ingenting eftersom jag ser på allt.
Den här är, som säkert alla redan vet, eller många vet, att gjorde en enda lång tagning, alltså varje avsnitt. Och det är det som faktiskt fascinerar mig mest med den här serien. Alltså inte så mycket vad den handlar om, utan hur den är gjord. Men givetvis ska vi också prata om handlingen, för det är nog det som har blivit den där största snackisen ändå. Det handlar om en 13-årig kille som anklagas för att ha knivhuggit ihjäl en flicka. Och killen, Jamie, spelas av Owen Cooper, som var 14 år och när han spelade den här 13-åriga killen. Och han kommer nog att gå till historien som en av de bästa ungdomsskådisarna någonsin. Eller vad säger ni?
Alltså, herregud, vilken insats. Alltså så otroligt självlysande.
Just det här med att filma alltid en enda lång tagning. Så det betyder att kameran har hela tiden rullat. Det finns inga klipp. Och det betyder att det aldrig får ske någon misstag. Skådisarna måste komma ihåg alla sina repliker, miner, mikrominer och rörelser. Och helt perfekt. Och det är lite som en teaterföreställning. Och du kan aldrig trycka på paus eller ta en omtagning. Och det här fattar jag inte. Jag tänkte bara först att det här är omöjligt, omänskligt. Men så sa vår producent Juppe att nej, men tänk på det som en teater. Att det går ju också att göra teater. Mm.
Och vet du, jag måste svara nu att när du frågat, vet du någon som inte har sett på den här? Så jag kan just ihåg att min stora syster Janina, jag tänker så outa dig nu. Hon har inte orkat se den för att hon somnade, sa hon direkt. Hon satt på den. Hon somnade nu det mesta man. Om man sätter henne framför tv, då somnar hon. Men när du frågade jag varför, så sa hon därför att det var som en jävla lång teater.
Jag blir som jättenyfiken på hur manuset har sett ut, alltså hur bunna de har varit i det här manuset, skådespelarna. För jag tänker att man gör, alltså nu förstår jag ju att man har ett manus när man spelar teater och, men jag tänker att när det ändå är sådär i en tagning, att det måste på något sätt få ske lite mer organiskt. Och så tänker jag att har de också fått bara liksom sådär, bara ni kommer ihåg ungefär vartåt ni ska och var er agens är och vad ungefär vad ni ska ha uttryckt, så får ni uttrycka det. Alltså sådär.
Helst,
tror ni vad jag menar?
Jo, men helst inte, eftersom det stora, stora jobbet har ju varit tekniken bakom. Att alla kameramän, alltså det har funnits så många kameramän och så många på tekniska sidan. Och deras jobb har varit extremt krävande. Så att om du har freestyla, där finns till exempel en scen där pojken Jesper, alltså det står inte i manus, utan han Jesper för att han är trött. Och då måste de fundera att vad ska vi göra? Och de... målet de ska kunna fortsätta. Och då spelar de vidare. Hon, psykologen som intervjuar honom, eller pratar med honom just då, så hon spelar med honom och frågar, hon säger, am I boring you? Och det fanns inte i manus. Och så börjar de spela kring det och det blir sen jättebra. Så det är liksom, det händer ju saker som tvingar dem till att improvisera, men det har inte varit så att nu får ni improvisera bäst ni vill. Nej. För att allt har varit på sekundtidtabell.
Men tänk om man mockar, man är den där som mockar.
Nej, det är så
jo, när man har sådär, nu har vi spelat in 44 minuter av den här timmen. Vi är liksom snart i land med den här tagningen. Men så typ...
Man får brain freeze.
Vet du, med hennes telefon börjar ringa.
Ja. Exakt, sådär skulle det vara för mig.
Man spelar in alla avsnitt ungefär 10 gånger. En gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. Och det första avsnittet så lyckades. Den bästa tagningen var sen den som var på andra eller första gången. Jag har hört olika siffror här. Men de flesta andra har varit de som har kommit mot slutet. Men det är så mycket som kan gå fel hela tiden, och ibland har det varit tekniken som har strulat. Ibland var det så, till exempel i avsnitt 3 i polisstationen, så slocknade alla lampor mitt i allt. Det var nu någon som lamporna släcktes, och någon gång så gick en kameraman in i väggen, alltså inte att han blev utbränd, men han gick in i väggen. Eller sen, det här tycker jag är så hemskt, ni kommer ihåg den här mannen som spelar polisutredaren Bascombe, tror att han heter Ashley Walter, heter skådisen. Så han hade skolavsnittet, andra avsnittet, så hade allt gått perfekt. Hundratals människor hade skött sekunder, alla haft pulsen på 100 och man har gett allt. Och så börjar man närma sig slutet, och där är en scen där han ska jaga en kille. Och så ska han skrika den där killens namn, men istället för att skrika killens namn så skriker han skådisens namn.
Oh my god!
Så måste de göra om.
Det ska alltid vara jag. Jag ska alltid vara den där som för en bråkdels sekund bara inte orka fokusera.
Men jag måste säga att jag har vanligtvis, så får jag som lite sådär motvilja när det blir såhär konceptrunk på det, alltså som det blir kring en sån här serie. Vi har filmat det på det här sättet, vi har filmat det under 12 år, vi filmade upp och ner, alla scener utspelar sig under vatten. Och så har man liksom, för ofta när det är liksom när man har ett så tydligt sådär, nu ska vi göra det här, så då liksom sker det på bekostnad av någonting annat. Men det som jag tycker om med det här Adolescence är att jag tycker att alltså manuset och gestaltningen håller så otroligt bra, trots att någon är väldigt förälskad i sitt eget koncept.
Konceptrunk. Det kanske är det vackraste ord jag har hört.
Nej, men ni förstår vad jag menar.
Exakt alltså, det vad du menar. Här... Exakt.
Ja.
Tyckte ni att det fanns ställe där formen gick före innehållet?
Där formen gick för långt.
Där formen tog, som att du började somna som Janina.
Alltså ärligt talat så tänkte inte på att det var i en och samma tagning, för jag hade inte riktigt läst så mycket om det för jag började se på det.
Vad roligt.
För typ, alltså jag tror att det var liksom så här i mitten av andra avsnittet, så, alltså i första avsnittet så tänkte jag inte på att det var en och samma tagning. Men det jag tyckte funkar bäst var det här tredje avsnittet, som jag också tycker är helt, alltså i sin egen klass, som är då den här liksom dialogen mellan den här psykologen, den här Erin Doherty, som också är med i A Thousand Blows.
Mm, sant.
Hon är så bra! Alltså jag vet att ni alla, eller inte, vet jag nu ni...
Roll. Jag tyckte inte hon var bra i A Thousand Blows, men det här tyckte jag hon var... Alltså,
för alla bara fokusera på den här killen, den här 14-åriga killen. Mm. Och jag är så imponerad av den här, vad hon nu hette, som är alltså terapeut. Det är hon terapeut.
Ja. Mm.
Ja. Vitsig som hon är bra. Alltså, så här, att jag trodde hela tiden nog på, det är väl det som de gör. Det är väl det som är skådespelarens liksom, största, eller högsta mål, är att man tror på dem. Alltså jag tror ju på henne.
Och det är ju också i det här tredje avsnittet den här killen också får som så här Kina som mest. Alltså hon är också jättebra, men han är ju, alltså just det här hur han svänger mellan olika, alltså det här manipulativa, det här med att man liksom också själv som tittare svänger mellan att liksom sådär hoppas att nå, kanske det inte, kanske han inte är skyld eller kanske han är skyld. Alltså att man, det är så otroligt svårt. Han är så mycket barn och så mycket gärningsman på en och samma gång.
Det är inte en who done it, utan en why done it. Att man hela tiden måste fundera. Ja. Att det också, jag tycker alltså, jag älskar formexperiment. Inte nu för, det finns till exempel litteratur där författaren har bestämt sig för att den ska skriva en roman utan en viss konsonant eller en viss vokal. Och jag tycker om sådana saker, för att det tvingar en att arbeta på ett nytt sätt när du får restriktioner. Men här... Alltså här funkar det tycker jag så väldigt bra, för att det gör att allting känns akut. Jag vet inte om ni känner igen det där, men att man känner att det här är något akut och vad som helst kan vara viktigt. Och det gör att man blir involverad i händelseförloppet, för att du hela tiden vill tolka att är det här förklaringen till att... Men det som jag börjar fundera mycket på är det att hur vi alla... nu för tiden lever två liv. Våra hemliga liv finns på nätet. Förut hade man en dagbok och som man skrev sina tankar i, sina äkta tankar i, eller så hade du en biktfader i kyrkan som du berättade om dina synder för. Men nu för tiden så är det vår sökhistorik på Google och vad vi skriver in där, vad vi skriver in när vi öppnar ett nytt inkognitofönster. Så det är där vårt skuggjag lever, våra mörka avatarer. Alltså jag skulle inte säga att det är vårt sanna jag, men det är en del av vårt sanna jag åtminstone, som inte vi visar för någon annan.
Doppelganger. Naomi Klein har ju skrivit om det här.
Ja, och jag vill fråga er att nu när man hör jättemycket om dataläckage och sånt här, så hur skulle ni reagera på om ert digitala liv skulle visas upp offentligt? Skulle jag känna igen er?
Alltså det som jag tycker är jobbigast är ju om alla såna här gruppchatter som man har, som i princip går ut på att skicka screenshots av töntiga saker folk gör online, om de ska bli offentliga, för att jag tror att folk ska jaga ut mig ur landet med högafflar.
Herregud, jag har inte ens tänkt på de där WhatsApp-grupperna. Nej, det...
Kias min!
Jag skulle säkert få sparken från mina vänner.
Så jag läste senast igår om en man från Disney som hade fått sparken för att han hade laddat ner en AI-app som istället var en trojansk häst. Alltså orsaken till att den här serien har gjorts är det att man har velat väcka debatt om hur vi uppfostrar våra barn. Stephen Graham berättade att han hade hört om knivhuggningarna eller läst artiklar om dem, och att han ville på något sätt prata om det, att vad som händer ute på nätet när vi inte... Att vi alla är ute och cyklar där, och speciellt barnen. Och att ifall du inte har någon rollmodell eller förebild i verkliga livet, så kanske du, om inte du uppfostrar ditt barn, så uppfostrar kanske någon på nätet dig.
Jag kan säga ju att jag har ett barn som är då fyller 10 i år, så att han är en pojke. som också är på internet. Så det här var för mig nog en väldigt tung serie att se på. Och jag kan helt säga att jag motvilligt titta på den. Därför att den var så... Alltså den... Det handlar ju typ om mig. Alltså så här tänker jag, tror jag att många föräldrar har tänkt. Alltså att herregud ändå. Och det där, jag vill säga att jag har läst den här våren en bok av Johan Rundberg. Känner ni till Augustpristagare? Han har vunnit Augustpris för, vad det, ungdoms? Nu minns jag inte vad den hette.
Jättebra böcker.
Ja, men nu har han skrivit vuxenlitteratur. Hans första, den heter Den som vaktar flocken. Han har väl läst den?
Jag har läst den.
Va? Okej, okay, nice. För att när jag började läsa den så blev jag också rasande. För jag var så här, vad fan ska jag läsa det här? Det handlar alltså om föräldrar som deras dotter sprider en film, eller en film börjar spridas bland hennes skolkamrater, och den uppfattas som ett potentiellt hot mot skolan. Och då får den hela omgivningen att vända sig mot familjen. Och sen börjar det spridas rykten, det börjar spridas misstankar. Och det där, det handlar alltså om den här ständiga exponeringen på sociala medier och hur föräldrars liksom oro formas tillsammans med den. Också att man känner sig, jag som förälder till ett barn som är 10, jag är helt alltså hjälplös, jag har ingen aning. Och när du sa det där, Anna, att den, liksom, jag är rollmodell. Det vill jag inte vara. Men alltså, så rasande läste jag den här boken, och den var ju jättebra och intressant. Och ja, jag var rasande, men det var bra att jag läste den. Därför att den fick mig att tänka. Jag vet inte om du håller med, Ellen.
Ja, nej, men jag får ju liksom, jag har ju inte barn själv, även om jag har nära relationer till syskonbarn och sådär. Och jag fick ju på något sätt lite också sådär åldersångest, både av den här Rundbergs bok och, men speciellt av Adolescence, för att jag tänkt bara på, alltså den här scenen när den här ena polismannens son ska förklara vad en kommentar på Instagram betyder. Och det visar sig att, liksom, att det är ett helt eget språk som inte har egentligen någonting knappt med engelska att göra. Och jag som, eftersom jag är hela tiden på TikTok till exempel, så tror jag ju att jag har på något sätt så här, lite koll på hur man ska ut... tryck sig, eller vad saker betyder åtminstone. Inte vet jag om det är based on a true story, men jag antar det. Eftersom när man gör sån här så måste man ju försöka få det så nära som möjligt för att det ska vara trovärdigt. Och ingen har ju punkterat det i alla fall. Så jag blev ju sån sådär, shit, jag har ingen aning. Alltså folk kan ju prata om vad som helst bredvid mig och jag skulle inte förstå det.
Ja.
Och det får man ju lite sådär, eller just det där liksom om att, alltså hur lite man vet om vad som pågår. Och det är väl kanske inte något nytt, tror jag, att mina föräldrar eller den föräldragenerationen hade någon koll på vad vi pratade om, eller alltså vad saker betydde i våra, ja, liv heller när jag var 13. Men ändå nog känns det som att glappet kanske är lite större nu.
Jag träffade en där 14-årig tjej förra veckan och frågade om henne, hon hade så sett den här med sin mamma, och frågade om det stämmer att, de är så där mycket på Instagram. För det var faktiskt min kritik. Att jag sa att de inte är på Instagram, ja. De är ju på Snapchat, de är på TikTok och de är på, mitt barn är på WhatsApp. Det här är ju inte bättre saker. Alltså jag bara säger att det var en shifting för mig. Och då sa hon också helt samma, att jag inte vi på Instagram. Men när jag har sagt det här, så det är ju alltså för att det är 13-årsåldersgräns till Instagram. Därför är ju mitt barn inte där. Men han är nog på WhatsApp, och där är det också en 13-årsåldersgräns, och där är han. Så jag vet inte, stoppa mig då, jävla internetpoliser. Liksom, men det här är ju ett idelt, vad heter det? Jag har hela tiden dåligt samvete för att han är på WhatsApp. Samtidigt är det den vägen vi kommunicerar.
Alex och Sigge pratade om den här, och jag tyckte Sigge sa jättefint. Han sa sådär att han hade tagit reda på de där knivhuggningarna som Stephen Graham hade läst om. Och det var inte alls någon 13-åringar, ena var väl 16 eller 17, och den andra var... hade svåra psykiska sjukdomar. Så att han sa, när folk pratar om nu att världen ser ut så här, att barn knivhuggar barn, så sa han att världen ser kanske inte ut så. Att, och sen måste vi komma ihåg, tycker jag, att i den åldern så är man må dåligt. Alltså det är den värsta tiden. Och du får hata dig själv, och du får hata världen, du får hata alla. Att inte vet jag, jag kan inte riktigt jämföra nu mitt dagbokskrivande när jag var ung och det här som händer nu. Men att om någon nu skulle ha läst min dagbok när jag var 13, så skulle jag ha varit i fängelse flera gånger om. Alltså för att, att vet ni, att det hör ju också till. Men det är svåra saker. Jag tycker det är bra man diskuterar, och i artikel efter artikel så hör jag folk säga sådär, eller skriva att det här borde man visa i skolor, man borde se det med sina barn. Och jag vet att Storbritanniens nuvarande premiärminister Keir Starmer. Så han har sagt att det tycker han med att det här borde visas i parlamentet och i skolorna. Och han har börjat med att visa det för sina egna barn. Så man kan ju börja där, om man vill.
Men jag vill ändå säga att det finns ju ändå en sån här online-gemenskap som heter Manosfär, som ju gör väldigt mycket illa. Och Andrew Tate är ju från Storbritannien. Det faktum att de där bros i den här maskulina, eller den här Manosfären, där man liksom förespråkar alltså, nej, men där man tycker att kvinnor, alltså att inte kvinnor är lika mycket värda, bla bla, ni vet vad jag menar, behöver inte gå igenom det här på nytt. Men de leder ju alltså nu USA. Så jag menar, det är klart att här finns en viss oro, som jag nog tycker också att man ändå kan liksom, alltså även om Sigge nu då har tagit reda på att han var kanske 17 och inte 13, så det där hatet finns nog där, och att våra då pojkar mår dåligt idag, det här vi talar om, alltså, vill jag ändå bara säga i sällskapet hur länge som helst, alltså att det har gått fel, vi har liksom allt vårt gnäll och skrik när det var MeToo och liksom hela den här, när kvinnorna mitt i allt fick säga, vår röst fick höras, så har också fått en backlash. Och jag tycker nästan att vi har matat manosfären till att bli vad den är idag. Så vi måste nog titta, tycker jag. Och nu säger jag det här som förälder då, för att jag hela tiden är så orolig. Så vi måste ju kanske titta på hur världen ser ut idag och se vad vi kan göra. Åh, vilka lugnande ord. Men förlåt, det där var ju helt dumt.
Ska vi avsluta här? Som ni märker, här är det en kafferum. Man ska kunna prata om det här 3 dygn.
Verkligen.
Jo. Och glad blir man inte.
Nej.
Hur är det med Ellen? Du har läst en bok. Är det en feel-good-bok?
Alltså vet du vad? Jag tror nästan att det är det. Och det är ju ganska bra så här segue från det här backlashen från MeToo in till Lena Andersson och hennes nya bok Män och kvinnor och hennes huvudperson Esther Nilsson. Är ni vänner med Esther Nilsson?
Ja.
Mera nu på äldre dagar än tidigare. Nej, jag tänkte att jag var inte alls vän med henne tidigare. Jag älskar böckerna, men jag tänkte att det här, jag har aldrig läst något sjukare.
Ja, nej. Alltså Lena Andersson har ju skrivit massor av böcker, men hon fick liksom alltså hon debuterade tidigt 90-tal, tror jag det var. Men 2013 så kom hennes Egenmäktigt förfarande, en roman som ganska direkt fick kultklassiker status och också Augustpriset det året, och det handlar då alltså om, eller där får vi träffa Esther Nilsson första gången, en huvudperson som är liksom alltså, jag minns när jag läste den här boken, för det var sommaren 2014 och jag läste den i ett svep på Fäbodastranden och jag låg liksom med en blyertspenna och så sträcka över all, eller sträcka under alla meningar som jag tyckte var bra, och till slut var det nästan hela boken understreckad. För hon har alltså otroligt precis språk, Lena Andersson, som gör att hon, alltså det finns väldigt mycket one-liners alltid i hennes böcker, om man är ute efter sådana.
Jag vill säga vad jag var när jag läste den här, alltså den här Egenmäktigt förfarande, för det blev så bra stämning där när jag funderade var du var 2014 när du läste den. Så jag var nämligen jag hade just blivit dumpad av den man jag trodde att jag trodde att det var mannen i mitt liv. Så här tror jag sen om alla, så det är inte så synd om mig. Jag är lite intensiv.
Men ja, men jag är också väldigt intensiv. Och jag var 2014 var jag väldigt singel. Jag var ganska ung då ännu. Och väldigt singel och trånande och galen och ganska gränslös i relationer sådär. Precis som Esther Nilsson. Alltså Esther Nilsson blev ju liksom, det blev ju nästan som ett uttryck för att, för en kvinna som liksom inte, alltså som är lite för på i en relation eller vill lite för mycket. Och den här
jag kände igen mig, alltså. Det är väl det, alltså jag tyckte den var så passlig för mig. Det var som att gå i terapi när jag läste den, för jag var så sönder, jag var så kär, och ännu kärare var ju för han hade ju alltså dumpat mig. Där finns ett odödligt citat: ingen av dem var riktigt intresserad av henne, men båda var intresserade av honom. Och exakt så här var det för mig. Jag kommer ihåg att jag bara, okej, det är ganska selva att jag är Esther Nilsson nu.
Je suis Esther Nilsson.
Je suis.
Jag var helt förbluffad. Jag trodde det var...
Brunstig. Du var Hugo Rask.
Jag var kanske...
Jag tänkte säga det. Är du Hugo Rask?
Jag trodde det var en parodi. Alltså jag tänkte att hur kan man hitta på något så här sjuka saker? Men med det sagt, så nu har jag för första gången i mitt liv varit med om det, att jag väntar att någon ska skriva ett meddelande och sen när det kommer blir jag glad. Alltså att jag får också, alltså jag frågar Kia sitter där. Jag frågar en gång, jag skulle få träffa en man här nyligen, så frågar Kia, vad ska jag för byxor på? Något sånt här har aldrig hänt tidigare, så nu börjar jag förstå Ester Nilsson. Det är lite roligt.
Jag svarar inga byxor.
Och jag lydde genast.
Det är bra svar.
Nu är de ihop.
Det är ett Ester Nilssonskt svar. Ja, nej, men den här historien då med Ester Nilsson och Hugo Rask, som är det här objektet för hennes kärlek, som också är gift med en annan kvinna och som liksom leker ganska mycket med henne. Och det finns ju alla möjliga olika tolkningar om vem som gör mer fel i den här historien, om det är Hugo som utnyttjar Ester, vilket såklart är sant. Och det är ju någonting med just det där att när jag läste att jag liksom både så här förfasades men också kände igen mig lite. Alltså det var faktiskt lite som terapi eller som en slags sådär, men vad håller jag på med? Att så här kan man ju inte hålla på med.
Exakt.
Så här, jag alltså det här är ju, det var en jättenyttig läsning för mig där och då. Och sen året efter så kom en fortsättning på egenmäktigt förfarande som heter Utan personligt ansvar, som jag inte tyckte kanske var riktigt lika bra, men som också var en sån här liksom. Det var bra att få träffa Ester igen. Och nu, 10 år senare, så har vi fått besök av Ester Nilsson igen i den här nya boken Män och kvinnor. Och för jag går in på vad den handlar desto mer om, tänkte jag fråga, liksom, vad har ni för känslor inför Lena Andersson, alltså författaren bakom Ester Nilsson?
Alltså,
är ni vänner med henne?
Hon är ju extremt väl talig och bra på att skriva. Alltså, jag älskar att läsa hennes litteratur. Jag måste säga att den här Män och kvinnor är så bra. Men det är också som att läsa på något sätt en så här samhällsanalys hela tiden. Det är som att läsa hennes krönikor i romanform. Hon skriver ju, är det för SvD nu för tiden? Och hon har ju sagt lite konstiga. Alltså, lite sådana saker som jag inte kan hålla med om. Men med det sagt så säger jag ju alltid att jag älskar att man är av olika åsikter. Så jag kan väl säga det om Lena Andersson. Men till exempel att hon inte... Var det inte så att hon var typ för några år sedan i Grekland. Och så började det att brinna. Och sen så gick alla ut och sa så här, klimatförändringarna är här. Det här är jättefarligt. Och då skrev hon och så här insändare om hur det inte finns några klimatförändringar. Och förlåt, sånt accepterar inte jag. Jag tycker inte om det. Jag blir jättesur.
Nej, men hon skrev att det var inte så hett i Grekland. Att det var en vanlig varm dag. Men sen så har vi haft grötdebatt. Och sen har hon också sagt andra åsikter i MeToo. Och jag måste säga att jag uppskattar henne väldigt, väldigt, väldigt mycket. För det är något som gör mig så skrämd när alla talar med samma tunga ord. Att även om det är för en bra sak så är det obehagligt när man blir blind. Och sen att man halshugger alla som ens vill nyansera debatten.
Förutom klimatförändringarna, nu tycker jag nog att man kan tala. Alltså alla kan riktigt nog säga att det är paha. Jag behöver ingen som säger att det inte finns klimatförändringar.
Jag uppskattar Lena Andersson storligen och hennes integritet och hennes mod och hennes just exakthet i formuleringar. Jag tycker hon är vansinnigt fin.
Ja, jag skulle nästan vilja påstå att jag nästan är vän med Lena Andersson.
Va?
För jag har trots allt pratat med henne en gång i Maria förra året när vi var där båda två. Jag tror att vi böt kanske 2 eller 3 repliker. Hon frågade om det var på färjeterminalen, hon frågade någonting om hur färgen gick och jag svarade och försöka dämpa min hjärtklappning. Så jag tror att jag gav ett ganska bra intryck, eller det tänkte jag ända tills jag läste den boken i alla fall. Jag vet inte om hon är mer folkkär eller ökänd, för det känns som att hon är en sån här, att alla har någon slags åsikt om henne, men det är väl det som också gör att jag inte heller riktigt vet om jag provoceras eller imponeras mer av henne, för att hon har ganska så här svartvita iakttagelser som hon alltid levererar just så här väldigt precis och snyggt, och liksom, hon är ju som en språklig mästare. Och hon har också en sån här väldigt så här borgerlig världsfrånvändhet. Att det känns som att hon liksom, det är svårt att förstå att hon och jag lever i samma värld alltid. För att hon har liksom, hon är alltid så här väldigt tidlöst klädd i så här tweed, känns det som. Och har så där någon slags kompromisslöshet som jag helt saknar. Men oavsett på vilken sida Andersson jag ställer mig, så kommer jag inte undan det faktum att hon är, jag tycker att hon är en av Sveriges roligaste människor. Alltså hon är otroligt underskattad som komedien. Alltså, jag tycker, och hon är rolig på ett sån här, nästan lite sådär gammaldags, sådär torrt och ironiskt sätt, alltså lite sådär Oscar Wilde nästan.
Men hon fick en fråga i någon intervju jag läste med henne, att det där, att, just att hon är så rolig när hon skriver romaner, att varför hon inte är i krönikeform, och då sa hon att det är helt en irrelevant fråga, för att i krönikor vill hon bara ha fram en åsikt. Att liksom, hon är inte där för att underhålla. Och det måste jag säga faktiskt. Först blev jag provocerad, men sen har jag börjat digga det svaret. För att det säger någonting mer om henne och hennes ansats. Eller det säger kanske något mer om mig att jag blir störd på det.
Ja, och det känns ju som att hon bara så här vägrar väldigt... Liksom sådär att nej, men hon ställer sig inte den här strömlinjeformade samtiden alls. Och det behöver man ju, det ska man ju inte behöva göra egentligen, men det är ju någonting... Ja, jag tror att vi behöver en Lena Andersson oavsett om vi håller med henne i sak eller inte. Det är ju någonting med hur Lena Andersson skriver om kärlek som känns som att hon lyckas se på det och formulera det just det som en eller två meningar. Och hon ser det bara lite från sidan från alla andra. Det fick mig att tänka lite på den här Sally Rooney senaste, där hon skriver ganska mycket om kärlek via den här yngre brodern som då kanske nog ligger på något spektrum. Eller det känns som att Sally Rooney försöker skriva det Lena Andersson lyckas med. Eller?
Ja, och det är det som gör det så...
Utom att Sally Rooney kommer ju från ett väldigt tydligt vänsterhåll, men ja.
Snyggt sagt.
Bara att jag avbröt dig där medan du sa det. Men...
Ja, nej men... Bryta på.
Men det är det som gör det så lysande. Jag är väldigt ointresserad av kärlek och jag tycker det är ganska tråkigt att läsa om kärlek, och framförallt lycklig kärlek är det värsta som finns. Mm. Också som berättas är det fantastiskt tråkigt. Men när hon skriver det så här som ett protokoll, som ett torrt styrelsemöte, så det är den där kärningspunkten som gör det helt briljant. Men ja, Ellen, du får jättegärna berätta helt att vad handlar den här?
Ja, nej men hon säger, det håller ju Lena Andersson med dig om också, för hon skriver i boken, Esther har nämligen hittat den lyckliga kärleken den här gången. Det här spoilar inte för mycket. Hon träffar Paul Henning North, en enögd dansk amerikan som inte låter sig skrämmas av Esters stora gester. Så att det är ett lyckligt förhållande. Och hon skriver där att Esters förhållande är bara himmelskt, och om det himmelska finns inget att säga. Och det är ju sant att det är svårt att skriva om lycklig kärlek. Och därför får Ester den här gången dela huvudrollen i den här romanen med sina väninnor. Vilket jag också tycker på något sätt, det finns en linje mellan Lena Anderssons senaste bok som var så här noveller, studier i mänskligt beteende tror jag den heter. Där det också är liksom, det är noveller, men det är noveller som lite så här löst håller, hänger ihop. Alltså det är som en sån här kollektiv roman typ, och det känns som att det här är det också. Och jag gillar den formen, speciellt i när Andersson gör det. Och de här väninnorna då som vi får träffa, så vi har ju som hört dem lite i bakgrunden i de här två första böckerna, väninnekören. Men nu får vi liksom höra lite mer om Vera till exempel, som är en sån textilkonstnär som har hittat sin nisch i samtiden för att hon lyckas, jag vet inte, hon lyckas ha trendkänsla nog att förstå vad hon ska skriva på och inte skriva på. Och hon har då ett icke-binärt barn som heter Orlando, som hennes väninnor, kanske vissa av dem, åtminstone Esther tror jag, tycker att Vera curlar för mycket, eller att det liksom är lite för sådär för mycket på Orlandos villkor. Och det här är ju helt tydligt det tycker jag också är kanske bokens brist. Och inte så mycket för att jag kanske inte håller med Esther Nilsson eller Lena Andersson i hennes analys av liksom de här icke-binära generationen. Men för att när det blir för tydligt vad Lena Andersson tycker själv, så tycker jag att litteraturen blir lite sämre helt enkelt.
Är hon, alltså, är hon en Agnes Voldare? Är hon en transfob?
Nej, inte nödvändigtvis, men bara lite sådär. Ja, det där är väl upp till var och en att analysera. Men bara det att hon kanske lyfter frågan att ska det nog faktiskt sådär... Alltså ska vi, ja.
Ska vi hoppa så här? Man,
ja.
Är man född som flicka, är man född som pojke?
Nej.
Det är inte sån. Kanske, Agnes Wold har ju varit.
Nej, det handlar kanske lite mer om någon slags där. Är den här generationen lite för bortkämd? Ska vi nog faktiskt låta dem diktera alla villkor? Och sen också Lotta, det är kanske hon som syns mest då, som är någon slags lite sådär slarvig bohem typ som jobbar med någon sån här forskning kring skola. Jag förstår inte riktigt alla de här yrken, och jag vet inte om det är så viktigt, för det är just, det är det jag menar med att hon är borgerlig, och alla de här människorna har ju så här textilkonstnärer, statssekreterare, forskare, alltså det är liksom, det är ju ingen där som är så här närvårdare eller städare eller något sånt.
Nej, men det är väl hennes, jag tänker så här, det är väl hennes väninne, alltså, jag tycker så mycket om väninnekören. Inte kanske att läsa om dem, men jag tycker om alltså, att de är med som ett tema. För att min väninnekör är mitt allt, alltså jag skulle inte klara mig utan väninnekören, och jag tycker att det är en skön motvikt, för att jag är inte så nöjd över att Esther Nilsson har hittat kärleken, om jag är helt ärlig. Så därför tycker jag att det är skönt att väninnorna får ta så mycket plats.
Lena Andersson är alltid mycket mer generös mot sina män än sina kvinnor när hon skriver. Alltså de här männen är alltid mycket mer liksom sådär. Alltså den här väninnekören är väldigt, alltså blir väldigt skarpsynt synad. Och, jag vet, och det är kanske för att alltså, redan i titeln så särskiljer hon ju kvinnorna från männen. Och det är väl någon slags, det är väl också, jag vet inte, jag har för mig att det är någon slags tes hon också driver det här med att att hon kan liksom genomskåda kvinnorna, men hon lyckas inte riktigt genomskåda männen. Och det är kanske därför jag också tycker att det är så roligt den här, det här porträttet av den här mannen som bara intresserar sig för kaffe, kägg och proteinpulver. Att det liksom där lyckas hon använda den här lite så här små elaka eller ironiska synen på en man. Ja, jag vet inte. Jag tycker, ja, hon är generösare mot männen än mot kvinnorna. Och det visar hon ju också i den här MeToo-debatten. Så... Mm. Det får man väl vara.
Det får man väl
om
vara.
Man vill. Mm. Men man kanske... Det är kanske det att jag blir lite sådär... alltså, Lena Andersson är ju helt tydligt. Eller åtminstone Esther Nilsson. Jag kanske inte ska prata så mycket om vad Lena Andersson är. För att jag känner ju henne trots allt inte så bra. Trots att vi är vänner sedan gammalt. men Esther Nilsson är väldigt sådär trött på sin samtid. Och på att allt är sådär förljuget och konstruerat och kliniskt och... Och speciellt på de här, så här låsta tankemönstren. Och när Lena Andersson är som bäst så sitter jag och stryker under i den här boken igen och bara yes, det här, den här one-linen här, den här ska jag spara. Men hon är inte riktigt lika bra, vilket jag inte tycker att hon är genom hela boken. Så blir jag ju som sådär att ja, men är det samtiden som är låst eller är det Lena som är låst? Det som folk inte verkar komma ihåg, eller som inte jag har hört någon säga, är ju att Lena Andersson är också en jättestor romantiker. Alltså Esther Nilsson kanske inte får ett så här traditionellt lyckligt slut. Jag ska inte spoila någonting. Men det är ändå ett slags lyckligt slut. Och jag tycker också att hon öppnar upp för någon slags... Alltså mycket av den här kritiken av samtiden är ju det här liksom att allting är mätbart och allting ska vara liksom kliniskt och allting går att liksom förklara med någon slags vetenskap. Men det handlar också ganska mycket om bara typ sådär... Alltså det känns som att hon har liksom sådär öppnat upp för någonting större och kanske inte nödvändigtvis religiöst, men någonting sådär... Ja, men någonting lite mer romantiskt i vardagen. Ni märker, jag är som ganska engagerad i det här nu. För att jag försöker tänka på vad det är med Lena Andersson som gör att jag vill att hon ska tycka om mig. Sen så läser jag hur Lena Andersson då har skrivit om den här karaktären Lotta. Då, och det är liksom den här Douglas då som beskriver Lotta så här i en svag stund. Hon är som en gågata i en storstad, det är vad hon är. Ett tillhåll för månglare av krimskrams och flottyrmunkar med barnvänlig anpassning till det grälla och stillösa. Bilfri, billig och diplomerad med stadens alla certifikat för klimatnytta, genusjämlikhet och mångfald, men alldeles för tom så fort affärerna stänger. Och så inser jag att det här handlar om mig. Det här, jag känner mig fullständigt avklädd och påkommen. Och det här är precis... Det här är ju vad jag är.
Alltså,
jag
vet
är
du vad?
En gräll gågata som är tom.
Eller jag är med dig där på den där gågatan. Den där grälla gågatan. Mm. Jag är alltid öppen sent.
Jag älskar den där gågatan.
Ja, ingen kommer till butiken fast den är öppen.
Men den har möjligheter. Den frestar.
Den frestar, men den var
tom. Men den har ju ingen substans whatsoever.
Det tar inte länge efter att Trump-administrationen deporterar hundratals venezolaner till El Salvador i förra veckan, så publicerar landets president Nayib Bukele en 3 minuter lång video på sociala medier. Den här videon visar män i hand- och fotbojor som leds ut ur ett flygplan till en sån här dunkande suggestiv elektronisk musik och sådär superhård händelse, så nästan de släpas ut och in i ett fängelse där de rakas skalliga. Jag ska återkomma till det här fängelse. Men först...
Det låter verkligen som en hiphop-video.
Det är som en hiphop-video. Det där, jag skulle säga så här, bara googla den, för den finns överallt, den här videon och de här bilderna. Jag håller på att skriva en text om Nayib Bukele, och det är, alltså, aldrig har jag haft så lätt att hitta bilder, för att han sprider de här. Det är alltså jättehögkvalitativa bilder. Det är alltså fotografer och filmfotografer som gör hans innehåll. Nåja, Nayib Bukele. Han är 43 år gammal och kallar sig då för världens coolaste diktator. Jag tror att han har nu ändrat sin... Han har skrivit det då på X, men idag, nu heter han Philosopher King. Därför att han tycker att man måste vara en filosof innan man blir kung. Han har styrt El Salvador sedan år 2019. Och första gången Bukele talar i FN så tar han upp sin mobil på podiet. Och före de ska börja så säger han... Vänta lite, jag ska ta en selfie. Och så säger han, tro mig, många fler kommer att se den här bilden och lyssna på det här talet. Och sen säger han att gamla institutioner som FN är ute och nu är det sociala medier som gäller. Bukele är en ny typ av politiker. Han är ung. Han har alltid lippisen bak fram. Han har extremt noggrant kött skägg och bakåtslickat hår. Han är ofta klädd i helt vitt eller sen helt svart. Han är en kärna på sociala medieplattformar. Och han använder... liksom sociala medier för att projicera en sån här väldigt snygg, cool, avslappnad bild. Och det här gör han ju för att svara på kritik av hans järnhårda inställning till brott och våld. Men han är ju också jättestolt över det här våldet han sysslar med.
Mm. Det är, sant. Alltså är han folkvald eller är han liksom...
Han är folkvald.
Situationstecken folkvald.
Inga situationstecken. Han är folkvald.
Nej. Mm.
Han är mest känd för att ha fängslat 1% av landets befolkning i sin kamp mot gängvåldet. 1%. I sin skoningslösa kamp mot den organiserade brottsligheten har han då trampat på mänskliga rättigheter. Och det här är ingenting jag säger nu, utan det är Amnesty som säger det och det är Human Rights Watch som säger det. Och frihetsberövande sker ju alltså på väldigt lösa grunder. Ibland enbart baserat på tatueringar. No, då säger förstås Bukele att El Salvador hanterar sina problem på sitt eget vis. Och han är alltså faktiskt hyllad som en frälsare hemma. Men utomlands så ser de många en diktator växa fram. Och det råder alltså ingen tvekan om att den här före detta reklammannen, som han heter i utbildning, med palestinska rötter, noggrant regisserar alltså sin egen image varje dag. 2015 skedde det ett mord i timmen i San Salvador. San Salvador är alltså huvudstad till El Salvador. Och det har ju varit många regeringar som har försökt ta tag i den här alltså fruktansvärda brottsligheten. Om jag säger så här att om det bor då är det nu 6-7 miljoner människor och ni tänker att det blir ett mord i timmen, så det tar inte jättelänge så har man mördat hela befolkningen. Alltså, för vi talar inte om något stort land. Det här är, de kallar väl också så här pyttelilla landet i Latinamerika. Eller 2022 så var det ett ganska så här extra blodigt veckoslut. Och det är klart att där är många Salvatrucha, Barrio 18, de här alltså fruktansvärda gängerna som vill sätta honom på plats. Och det var väl det de försökte på något sätt göra. Så de mördade ganska många under ett veckoslut. Och då var han så här, okej, nu tänker jag sätta det här landet i undantagstillstånd. Och det där, sen dess har 85 000 personer som uppges att ha kopplingar till gängmiljön frihetsberövats.
Stora fängelser.
Jo, jag tänkte att alltså, se de här fängelserna ut. De måste ju liksom vara radade på varandra, de här, vad jag antar mest är män. Men...
Har ni sett de här bilderna då under pandemin? Alltså eftersom han hade varit president sedan 2019, så han var ju under pandemin. Då kom det, han läckar ju de här bilderna hela tiden. Det här är det han allra helst vill, att vi ska se hur det ser ut i hans fängelse. Då satt de ju så här på rad. Alltså de kan inte stå upp för det är så tätt packat och man kan inte sova samtidigt för det finns ett plats som måste sova på varandra. Men då satt de på rad, kommer ni ihåg, med bara shorts och så annars helt rakade. De blir rakade och sen utan några kläder och så hade de sån här munskydd. De satt i sån stora salar. Alltså de sitter så här som en centipede. Det är som human centipede. Det där, har ni sett den filmen? Jag ska inte prata om det nu. Men det där, då att man säger att en av 57 salvadoraner sitter fängslade, det är 3 gånger högre än i USA och det är högst i världen. Undantagstillstånden betyder att hans säkerhetsregim kan gripa personer utan arresteringsorder, också minderåriga, också så unga som 12 år. Och sen kan han också ställa hundratals misstänkta inför massrättegångar.
Vad är det för slags fängelsestraff? Är det som bara sådär, nu sitter du här tills du dör? Eller är det sådär, du sitter här i 2 år? Eller är det...
Du sitter här tills du dör. Ja. Han har inte tänkt att han ska komma ut. Men...
Nej, så det de döms till är liksom inte heller typ såhär 6 månader och sen är det villkorligt.
Nej, jag tror inte att de har. De har inte, det här är de nog inte rätt till. Men det där, jag måste också säga nu att vad har han gjort? Och jo, morden i El Salvador minskar med 70% under 2023 och lyssna på det här. Det har gjort El Salvador till det säkraste landet på den amerikanska kontinenten efter Kanada. Varför har han stort stöd?
Ja.
Därför har han så stort stöd.
Ja, de typen av morden har ju liksom förstås minskat med 70%. Men hur mycket har de morden som görs i liksom någon slags lagens namn öka? Alltså jag tänker att antalet döda är säkert ungefär samma sak. Bara att det är han som mer eller mindre mördar dem. Eller?
Ja, eller, liksom, eller också så här. Osökt för det här tankarna till Duterte i Filippinerna, men Duterte dödade väl då direkt, han sköt dem där i kåkstäderna, att det gör inte den här
Bukele. Det är ju billigare.
Men, det där, men alltså, om du slänger in då folk i fängelse utan rättigheter hur som helst, så då är ju demokratin väldigt långt borta. Och av de här 100 000, nästan 100 000 som man har kastat i fängelse, så har man då upptäckt att 8 000 har frigivits för att de har bedömts vara oskyldiga. Men att 8 000 är ju ändå väldigt liten del av 100 000.
Mm.
Att det där, det finns fruktansvärda historier om föräldrar som blir av med sina barn. De bara försvinner och man hittar inte dem mer. Men det där, jag måste bara ge ett exempel. Att om inte Bukele får igenom sin vilja, så då gör han till exempel så här. Att för 5 år sedan så ville kongressen inte godkänna ett lån på $109 miljoner då, som Bukele ville ta för att köpa bland annat jeepar, uniformer, videoövervakningssystem, en helikopter. Då invaderar han kongressen med militärens elitstyrka och sen vägrar han gå ut. Att han var så här, nej, ni ska gå med på det här. Och till slut så orkar inte ledamöterna mer med militären där inne i kongressen, så de gick med på det och godkände lånet. Alltså, jag menar, det här är ju en auktoritär maktdemonstration, alltså utan dess like.
Men är det den här, alltså det här måste ju Trump digga, att han måste tycka att det här är snygg ledarstil på något sätt.
Ja, lyssna på det här. Förra kongressvalet så vann Bukeles parti då 2/3 majoritet. Och det där, därför får han ju också genom sina lagförslag utan problem. Han har också bytt ut domare i högsta domstolen.
Uh-huh.
Och ersatt dem med domare som är lojala till hans parti. Att vem påminner det här nu om? Jag kommer inte ihåg, det finns någon.
Mm. Ja, det låter bekant. Mm.
Så här har vi honom. Nayib Bukele, den första millenniegenerationens president. Och det här ska ni komma ihåg, att han är millenniegeneration. Och vad betyder det när han ska då leda ett land som president? No, bland annat så har han själv sagt att han kan styra landet från sin mobiltelefon. Antagligen gör han det också. En före detta kollega säger att han kan alltså inte vara 30 minuter utan att kolla på X för att se vad folk skriver om honom.
Nej.
Att han är jättesådär också. Vad säger människor om mig? Och sen fascinerar han ju de yngre generationerna. Och Latinamerika har inte på samma sätt en gammal befolkning som vi i Europa. Eller Norden kanske. Utan de har unga människor. Så det är de unga som röstar på honom. Och den här ledarstilen han har, den kallas för millennial auktoritarism. Och det är alltså, det syftar på en sån här auktoritär ledarskap. Där man just är millennie, alltså man kommer från millenniegenerationen. Man kombinerar modern kommunikationsteknik med populism och sen starkt centraliserad makt. Och det är alltså en trend där ledare använder sociala medier för att direkt styra narrativ. Så gör ju Bukele. Alltså tänk att de där fångarna från venezuelanska fångarna landa och 3 minuter sedan ligger det ute en sån här video där liksom när de kommer och den så sprids som en löpeld. Alla har sett den här. Och liksom vad han vill ju underminera demokratiska institutioner.
Jag ser det här som en skuggsida, en avatar av Sanna Marin.
Alltså, jag skulle just säga att Sanna Marin är ju en annan millennial ledare, men hon var ju inte president.
Nej.
Men man alltså nämner henne som en millennial ledare, men hon är ju då SDP.
Ja.
Han är ju höger,
ja,
extrem.
De är som bak olika, ett mynt med båda sidorna.
Hon är där Arden från... Nya Zeelands premiärminister. Hon hör också till millennialerna. Och också Macron. Macron är ju så ung. Och han är ju president. Men han har inte samma den här auktoritära stilen. Så här millennial auktoritarism. Så den ledarstilen. Så där ska man liksom... Alltså, man är en diktator. Så det kan jag säga. Ändå Sanna Marin var ju ingen diktator. Hon brydde sig bara jättemycket om hur hon såg ut på sommet. Men där är det så här att
det får man ju göra.
Ja, det får man väl göra. De här ledarna, de går inte omkring i uniform så där som Mussolini. Utan istället väljer de en stil inspirerad av Silicon Valley och influencers. Alltså, de är hypermedvetna om sin egen image. Samtidigt.
Men om man är hypermedveten om sin image, varför har man en lippis bak och fram?
Det är hans stil att signalera att han är cool.
Nej, men alltså det var väl inte ens coolt när jag gick i skola på 95. Alltså,
fråga Bukele det alltså, eller hans stilist. Ja.
Finns det någon människa som kan komma undan med det att ha lippisen bakfram?
Alltså jag tycker Bukele kommer undan med det.
Tycker du det?
Verkligen, har ni sett hur han ser ut?
Ja.
Jag tycker att det är helt snyggt.
Jo, alltså jag sitter och googlar på honom nu. Och jag tycker det här är verkligen, alltså jag tänker igen på den här, alltså den här oförglömliga rubriken på en kolumn som jag förstås inte kom på sådär ordagrant nu, men hon där som skrev sådär att jag var beredd på att liksom styras av
nerds.
Män. Ja, ja. Jag var inte beredd på att de här männen skulle vara så töntiga.
The Guardian.
Det är det jag känner när jag ser, ja, alltså jag, när jag ser den här lippisen, alltså som slut nu.
Helt kort, tiden rinner iväg. El Salvador är förstås första landet som har infört bitcoin som officiell valuta också.
Det tycker jag är vansinnigt. Det är nog något helt otroligt. Alltså, de försökte väl ha det som officiell valuta?
De införde det. De hade det som officiell valuta till januari i år. Och de hade också en liten det finns en liten surfstad vid foten av en vulkan på Stillahavskusten som ska göras om då till Bitcoin City. Men alltså, där har man inte ännu heller sett något. Alltså, ingen gör någonting där. Han drömmer Bukele alltså om ett skattefritt ekonomiskt paradis dit man kan locka internationella investerare och kryptogurun. Ni ser väl vem han vill ha dit.
Mm.
Och alltså som jag sa, i januari 2025 så var man bara sådär, nej, vi kan inte ha bitcoin som officiell valuta. Nu avskaffar vi det här. Men till Bukeles tuffa brottsbekämpande personlighet hör då de här högproducerade videorna och foton som han då släpper hela tiden. Och det där, han gillar då att visa upp sina krafttag mot gängen på kanaler som då främst X, YouTube och Instagram. Och det är liksom som en trailer från den senaste krimserien på Netflix. Presidenten lägger upp videoklipp efter videoklipp som visar hundratals unga män med rakade huvuden, iklädda vita boxarkalsonger. De springer hukande och barfota med kedjor runt anklarna och händerna. Och så har de så här, att de är liksom händerna bakom ryggen. Det är rader av kravallutrustad polis i svarta ansiktsmasker. Hela tiden dunkar den så här suggestiv musik. Det är drönar flygning av busskonvojer med fångar. De värvas med bilder med värmekameror. Alltså så konstigt ut. Där man bara ser så här flammor i rött där fångar springer mellan rader av poliser i grön, blått. Och sen ibland visar den närbilder på sina tatuerade ansikten. Alla de här flesta av de här fångarna är helt tatuerade och de stirrar med helt sån tom blick tillbaka på en. Har ni sett de här videorna eller bilderna?
Ja! Nej, men alltså det är så obehagligt.
Jag var helt ärlig, så hade jag inte hört om det här före du berättade nu, Kia, så tack för att du...
Tack för denna upplysning.
Men alltså jag får sån Squid Game, ja. Bara det på riktigt.
Ja, det är på riktigt. Ja, det är Squid Game som är på riktigt. Just den här videoklippet som kom nu då, där de sitter så här hårt packade tillsammans med sardiner i en burk. Så och det är också så obehagligt. De har sådana lysrör alltid i de här videorna. De är alltid så här på dygnet runt. Det är aldrig mörkt där. Och den här... Det kommer från hans jättefängelse. Du frågar ju Ellen här i början. Vad, de måste ha jättestora fängelser. Det heter SECOT. Centro de Confinamiento del Terrorismo. Alltså man tycker ju att alla är terrorister. Direkt, det säger ju Trump på. Det är terrorism att inte köpa Tesla, typ. Här är man då en terrorist om man dödar någon. Men den här största SECOT då, den ska rymma 40 000 fångar. Och det är hit man har flyttat, de venezuelanska fångarna. Jag är helt snart klar. Ni måste nu bara stå ut med mig. El Salvador ska få 6 miljoner dollar för att ta emot de här deporterade. Det är 20 000 per fånge per år. Och det där, Trump-administrationen säger, jo, de här fångarna är medlemmar av kartellen Tren de Aragua. Det är alltså ett ställe i Venezuela. Och utan att erbjuda varken bevis eller de gripnas namn så han deporterar dem dit. Och det här sa ju alltså också domaren, högsta domstolen sa ju att så kan du inte göra. Och då skrev Bukele direkt så här, ups, too late. Vilket hela Trump-administrationen retweetade.
Och Musk också tyckte det var så fint.
Jag har släkt och familj från Venezuela. Jag kan inte säga nu att mina familjemedlemmar är med bland de här Tren de Aragua-fångarna. Men vad jag kan säga är att det här skapar panik bland venezuelanska familjer. Därför att man vet ju inte, alltså man är ju så här, är det mina anhöriga som har överlämnats till Salvador? Alltså då dör de ju. Mm. Och man vet inte, för de vägrar ge överhuvudtaget några uppgifter ut. För att de är terrorister, säger Trump. Är han populär då? Den här, hur kan han vara populär? No, jo, han är jättepopulär. Han blev omvald förra året i februari 2024. Han fick 85% stöd av befolkningen. Det finns inga tydliga bevis på något valfusk. Alltså, de har faktiskt röstat på honom.
Men förr eller senare, det måste ju finnas någon opposition som växer. För att man kan ju inte liksom, det är ju som en hel generation han snart har liksom tillfångatagit och död, ja, mer eller mindre. Alltså,
det görs en massa dockare nu alltså om El Salvador. För man har ju hört så här, herregud, man måste ju bara så här dokumentera hela det här. Att jag ser fram emot att se dem. För han har ju förändrat det landet på så några år. Och de gängkriminella, de är ju så här bara, det där är inte sen sant. Att han har ingen makt. Men att det här vet jag inte, liksom, vem ska man nu då tro på? Jag bara rapporterar. Men det där då när han liksom blev omvald också till president. Så i El Salvador får du inte, du får inte sitta flera, du får sitta bara en omgång. Och sen måste det komma någon annan. Vet ni vad han gjorde? Han avgick 2 månader före.
Nej.
Och sen hade han och sin kusin som köpte det. Och sen blev han omvald. Så han rundade demokratin. Och det här är nu ett problem. För nu är man livrädd i Latinamerika. För nästan alla länder har ju alltså problem med gängkriminalitet. Thank you USA. Och det där, det här gör liksom att man är livrädd för att den här modellen ska exporteras. Bland annat tittar man nu med rädda ögon på Venezuela där man ju har en vänsterdiktatur. Det här är ju en högerdiktatur. Mm. Men alltså extrema gängproblem, problem med gängkriminalitet. Så det där, man är rädd att man alltså tar efter någonting som också heter Bukele-modellen. Alltså jag säger så här, det är inte sista gången ni hör om den här mannen eller det här landet.
Hej Ellen Strömberg, tack till dig.
Tack.
KSVT, tusen tack för sällskapet. Jag, Anne, säger också hej då. Hörs nästa vecka.
Tack och hej.